Dagens predikotext är hämtad från Johannes evangeliet kapitel 10, vers 11-18. Och det är Jesus som här talar. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Amen.
Vi firar Herrens påsk tillsammans. Det är utan konkurrens årets viktigaste söndag. Vi blickar tillbaka till den dag som mer än alla andra dagar utgör själva grunden för det kristna hoppet. Den dag då själva döden besegrades, vilket manifesteras genom den tomma graven som vi minns idag. Därefter så har den kristna kyrkan, den kristna församlingen träffats varje vecka för att påminna sig om det här. Kristus är sannerligen uppstånden. Det är ett faktum som är värt att dröja sig kvar vid. Därför att det här är ett faktum som ger hela tillvaron som vi rör oss i. Den ger en mening och liv. Och idag så möter vi en text där Jesus själv kommenterar och kastar ljus över påskens budskap. Så låt oss nu stanna till en stund och fundera på vad det betyder för oss. Jesus har alltså gett en liknelse precis innan den här texten. Men folket förstod inte vad den betydde, så Jesus förklarade den. Och texten vi har hört läsas nu är alltså i slutet på Jesu förklaring av liknelsen om den gode herden. I den här texten så har vi några olika karaktärer. Vi har Jesus själv. Han säger att han är den gode herden. Och så finns det får och så finns det vargar. Och så har vi den lejda arbetskraften som han talade om. Vi kan läsa om hur den lejda arbetskraften är i vers 12. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag vet inte, men jag tror inte att det här är menat som en förolämpning mot lejda herdar. Det här hör helt enkelt till sakens natur. Om man är lejd så är man bara där tillfälligt. Man är där för att man behöver pengarna helt enkelt. Jag har sett det här själv. Jag har vuxit upp i ett familjeföretag och jag har sett hur min far har byggt upp saker från grunden. Fysiskt, alltså byggt saker från grunden. Och jag har sett hur han har investerat in kraft och engagemang och hur han bygger alltid överdimensionerat. Han snålar aldrig på material eller någonting sånt där, utan han ser till att det blir rejält gjort. Men den lejda arbetskraften däremot har inte alls samma perspektiv. Min far, om han skulle fuska så lurar han ju bara sig själv. Det är ju han själv som drabbas av det. Men den lejda arbetskraften ser ju bara ett antal arbetsuppgifter som måste klaras av så att man kan få sin lön och gå hem och liksom leva livet på riktigt. Ingen skugga över den lejda arbetskraften. Det är helt olika perspektiv man har bara. Som lejda arbetskraft så är man bara där tillfälligt. Det är inte mitt liv att göra det här. Man är där för att man behöver pengarna helt enkelt. Poängen är att Jesus inte är som en lejd arbetare. Jesus ser inte sina får som en arbetsuppgift som måste klaras av innan han liksom kan gå hem och leva på riktigt. Jesus älskar sina får till en sådan grad att han ger sitt liv för fåren. Det här återkommer 3 gånger i texten vi har läst. En 4:e gång antyds det. Men 3 gånger. I vers 11 säger han: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. I vers 15: jag ger mitt liv för fåren. I vers 17: fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Så budskapet är tydligt här. Jesus är inte någon hyrd arbetare. Han är inte där för pengarnas skull. Han älskar fåren mer än sitt eget liv. Och när han ser vargarna komma så lämnar han inte fåren till sin öde för att liksom rädda sitt eget skinn där. Han tar upp kampen mot vargarna och han räddar fåren. Och medan han räddar fåren så ger han sitt eget liv för fårens skull. Att det är vi som är fåren i den här illustrationen är tydligt. Och att Jesus är den gode herden är också väldigt tydligt. Men vargarna, vilka är de? Vad är det som hotar oss? Vad är det som förstör oss? Det finns mycket att säga om det här. Faktum är att jag tänker mycket på det här hela tiden. Även när jag inte predikar den här texten. Det finns mycket man kan tänka sig att Jesus talar om här när han pratar om vargar som hotar fåren. Men idag är det påskdagen. Och idag läser vi den här texten så grundläggande som vi bara kan. Och då ska jag vilja säga att det finns 3 vargar. 3 vargar som Jesus räddar oss ifrån. 3 vargar som han ger sitt liv för att rädda oss ifrån. Den första vargen är synden. I Johannes 1:29 så hör vi Johannes döparen. Han pekar på Jesus och ropar: se Guds lamm som tar bort världens synd. Där har vi det till och med inskrivet på väggen. Se Guds lamm. Synden är liksom hela grundproblemet här. Paulus säger att syndens lön är döden. Och Bibeln är helt tydlig med att vi alla är syndare. Det här pratade vi om länge i fredags. Som syndare så har vi döden runt hörnet. När som helst kan döden komma och svepa bort oss. Synden är den stora, stora vargen som liksom slukar hela världen och som lämnar den i spillror. Synden är vad som driver oss bort ifrån Gud. Och Jesus kom för att möta den här vargen för att dö i vårt ställe. När den gode herden ger sitt eget liv för fåren så står det i Bibeln, i Jesaja till exempel, att han blir som ett lamm. Han blir som ett lamm som bar de mångas synd och som trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja 53:12. Den andra och den tredje vargen är döden och fördömelsen. Jag var inne på det tidigare. Döden väntar oss alla. Det spelar ingen roll om du är rik eller fattig här. Det spelar ingen roll från vilket land du kommer, vilken hudfärg du har, vilken gud du tror på. Döden kommer till oss alla. Det är en allätande varg som slukar och lämnar förödelse och ödeläggelse efter sig. Och efter döden kommer fördömelsen. Det lär vi oss från Hebreerbrevet 9:27. Döden sätter inte punkt. Den leder oss inte in i en intighet, i ett stort mörker. Den sätter punkt, men den leder oss in i den allsmäktige Gudens rättssal. Alltså den allsmäktige guden vars lag vi har brutit och vars härlighet vi har förlorat. Synden, döden, fördömelsen. Men Jesus är alltså inte vilken herde som helst. När de här 3 vargarna kommer springande mot hans flock så tar han upp kampen mot dem. Och han ger sitt eget liv för att döda vargarna och för att rädda fåren. I Johannes 5 och 24 säger han så här: sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Så när Jesus gav sitt eget liv för sina får, så räddade han oss från de här tre vargarna: synden, döden och domen. Han såg dem komma, han gick ut för att möta dem och han drog dem bort från flocken och han gav sitt eget liv för att döda dem så att de aldrig mer skulle kunna komma åt hans flock. Och nu är fåren säkra. Alla fåren där och här är säkra. Men här ligger det tre vargar döda. Och det ligger en död herde mitt ibland dem. Och där slutar historien tillfälligt. Vi återkommer till det lite senare, men innan det ska vi titta på vers 14 och 15 där. I vers 14 så säger Jesus: jag känner mina får. Jag känner mina får. Det är ett ganska okontroversiellt uttalande. En riktig herde, till skillnad från den lejda arbetskraften, känner sina får. Och han gör det på ett sätt som är helt obegripligt för alla utomstående. Jag har aldrig varit herde och jag känner knappt någon herde. Men jag har läst en bok av en herde. Douglas Macmillan, han arbetade som herde i 12 år innan han blev pastor. Han har bland annat skrivit en stor kommentar till psalm 23 där han berättar många historier från sitt liv som kastar ljus över den här psalmen som handlar om herder. Till exempel så berättar han att han och en herdekollega satt i ett tåg och den andra herden hade precis sålt en del av sin flock till en annan, jag vet inte, bonde eller herde eller vad det kallas för. Och nu satt Douglas och hans kollega i tåget och tittade ut. Och så passerade de en flock en bit därifrån. Och då sa hans kollega: titta, där är 4 av mina får i den här flocken. Han kunde direkt i den här flocken på långt håll alltså urskilja 4 stycken av sina egna får bland en mycket, mycket större siffra. Det är för att en herde känner sina får. Douglas Macmillan, han nickade bara instämmande. Jag vet hur det är. Jag skulle också ha känt igen det om det hade varit mina får. Macmillan berättar också att som herde så behöver man se fåren hela tiden. Helst ska man kunna ha ögonkontakt med dem. Varje sekund behöver fåren vaktas. Får är speciella på det sättet. Man behöver inte vakta hästar eller kor på samma sätt. De klarar sig själva mycket bättre. Men får är alltså speciella och det är inte en komplimang till fåren överhuvudtaget. Om man släpper något djur, alltså ett tamt djur, ut i naturen, ut i frihet, så kommer en av två saker att hända. Antingen så kommer djuret att liksom sparka av sig skorna och ropa fri, fri, och så kommer den springa ut i skogen och så kommer den att förvildas mer och mer tills det inte finns något tamt kvar. Eller också så kommer djuret inte alls att sparka av sig skorna, utan den kommer att tänka hem, hem och gå hem igen. Antingen förvildas eller också kommer den hem. Men fåren, de gör varken det ena eller det andra. Macmillan säger att får är oerhört korkade djur. Fåren splittras upp och de liksom följer varandra i slumpmässiga konstellationer. De har ingen aning om var de är någonstans. De ägnar inte en tanke på att orientera sig eller klara sig överhuvudtaget. De går vilse på ett sätt som inga andra djur gör. Och dessutom, om man väl hittar ett får, så är det jättesvårt att liksom ta det hem igen. Man måste liksom tackla ner det på marken, binda ihop fötterna och lägga upp det på sina axlar för att komma hem. Därför att annars så springer det bara runt i panik. Fåren är helt och hållet försvarslösa. Så när Jesus säger att vi är får, så är det inte en komplimang till oss. Vi är, säger Jesus, helt försvarslösa. Vi är dårar, vi är dumma och blinda. Och vi kan inte klara oss själva för en enda sekund. Vi är helt och hållet beroende av en herde. Och så säger Jesus, jag känner mina får. Han känner dig. Han vet precis vem du är. Han ser rakt igenom dig. Och han jämför dig med ett får. Du är, säger Jesus, en blind dåre som inte förstår ditt eget bästa. Han säger det bara mycket mer subtilt. Och samtidigt säger han att han ger sitt eget liv för dig. Vers 15, jag ger mitt liv för fåren. Han vet allt hos dig, han har sett dig rakt igenom. Och han vet precis vad som rör sig i din skalle, i ditt hjärta. Han vet vilken ondska du bär på, vilken egoism du bär på, vilken självrättfärdighet och vilken falskhet som präglar dig. Han ser ditt dubbelspel och han ser hur du säger saker för att liksom tillfredsställa rätt personer och ställa dig in. Han ser allt det här. Och ändå är han villig att ge sitt liv för dig. Jag hörde talas om en kvinna som sa att om hennes make skulle veta vad som rör sig i hennes hjärna, så skulle han lämna henne på fläcken. Och det är inte ett tecken på att hon är galen. Det är ett tecken på att hon känner sig själv. Innerst inne så vet vi alla att om någon såg allt som rörde sig inom oss, så skulle han eller hon vända sig om och gå. Det skulle vara för mycket för att hantera för någon. Men Jesus säger alltså, jag känner dig rakt igenom. Allting har jag sett hos dig. Men jag lägger ner mitt liv för ditt. Ernest Gordon, han var en ung skotte. Eller, han var en skotte. Och när han inkallades till andra världskriget så var han en ung skotte. Han skickades till Singapore. Och där blev han efter flera turer tillfångatagen som japansk krigsfånge. Just japanerna var mycket, mycket grymma mot sina krigsfångar. Vilket ledde till att en stor del av japanernas fångar dog efter tortyrliknande händelseförlopp. Den ena saken efter den andra. De sattes, ja, jag ska inte ta tid och prata om det. Gordon skrev en bok som heter The Miracle on River Kwai. Det gjordes en film om det här. I slutet på 30-talet tror jag, som fick massa Oscars och sådär. Som i och för sig berättar en helt annan historia. Men hur som helst, andra världskriget, Miracle on River Kwai. Han berättar detaljerat om hur de krigsfångarna tvingades bygga en järnväg genom djungeln. Och jag citerar honom, det är ett litet längre citat, så, men jag tror att du orkar med det, det är ganska spännande. Han säger så här, allt eftersom omständigheterna förvärrades med svält, utmattning och sjukdom som ständigt växande plåga, förgiftades atmosfären bland oss av själviskhet, hat och fruktan. Hastigt bröts vi ner. Vi levde enligt djungens lag med blodröda tänder och klor. Enligt evolutionens lag om den starkastes överlevnad. Vi tänkte, jag tar hand om mig själv och åt helvete med alla andra. De svaga trampades under våra fötter. De sjuka ignorerades och föraktades. De döda glömdes. När någon låg döende hade vi inga barmhärtighetens ord till övers. När han ropade på hjälp vände vi bort våra huvuden. Vi hade sedan länge övergett våra gamla jag för att istället vara vrak. Vi var de övergivna männen, övergivna av våra familjer, av våra vänner, av vårt land. Och nu hade också Gud övergett oss. Hatet var för somliga det enda som höll dem levande. Vi hatade japanerna. Vi hade gärna och villigt slitit deras kroppar i tu, kött från kött, om de hade fallit i våra händer. Med tiden dog även hatet och banade väg för en avtrubbad svart förtvivlan. Så beskriver han tillvaron. De hatade också varandra. Och så fortsätter han lite senare i boken. En dag saknades en spade. Den japanska officeren blev arg och krävde att den saknade spaden skulle framställas då han annars skulle döda dem alla. Ingen rörde sig. Förrän till sist en man klev fram. Officeren slog honom till döds. Vid nästa verktygsinventering saknades ingen spade och man förstod att man hade räknat fel första gången. Fångarna häpnade. En oskyldig man var villig att dö för att rädda alla andra. Och det här blev en vändpunkt. Läs boken. Jättespännande. Det finns många sådana här berättelser. Ni har säkert hört liknande. Jag tycker att den här berättelsen är speciell därför att den så målande beskriver hur moralen i samma lag liksom bröts ner så fullständigt. De var inte varandras vänner. De hatade varandra. De hatade alla. Men så fanns där en man som när det gällde så var han villig att ge sitt liv för alla de som hatade honom. Han hade levt tillsammans med dem. Han hade sett hur de trampade på de svaga under sina fötter. Hur de föraktade de sjuka och hur de ignorerade de döda. Han kände dem och ändå var han villig att ge sitt liv för dem. Det är en vacker bild på hur Kristus, trots att han känner oss helt och fullt, han ser att vi är onda och ändå är han villig att ge sitt eget liv för oss. Så, tillbaka till texten. Om historien slutade här, alltså, då skulle vi ha problem. Du minns scenariot. Tre stycken döda vargar och en död herde. Och om historien slutade här så skulle vi alltså ha problem därför att då vore vi en flock utan herde. Och en flock utan herde splittras upp, den skingras och den går runt i panik och någon sorts desillusion. Då vore ändå inte mycket vunnet trots att de här vargarna ligger här. Men historien slutar alltså inte där. Därför att det finns en Herrens påsk. Efter långfredagen så kommer påskdagens morgon då uppståndelsens faktum bombastiskt bryter in i historien och hälsar oss. Kristus är uppstånden. Jesus säger i vers 17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Och han fortsätter sen i vers 18. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. När Jesus kommer till världen för att rädda sina får från synden, från döden och från domen så kommer han med ett bud från sin himmelske fader. Uppdraget är att han skulle dö för fåren, han skulle dö för syndaren och han skulle uppstå igen. Och tillsammans med uppdraget så fick han makt, han fick auktoritet att fullgöra det. När han hade legat bland de döda i 3 dagar så tog han upp sitt liv igen. Han hade makt att göra det. Bara han hade makt att göra det. Och efter 3 dagar så blev det tydligt att kampen hade inte slutat oavgjort. Det var inte en skärrad skock med får som sprang runt planlöst. Det var inte oavgjort med 3 döda vargar och en död herde. Nej, Synden är död. Döden är död. Fördömelsen är död. Ingen av de här kan längre göra anspråk på fåren. Ingen av de här kan längre hota fåren ens. Men herden lever. Kristus är uppstånden. Det är påskens budskap. Och jag vill att du lägger märke till en sak här i texten som är mycket, mycket viktig. I fredags tittar vi på frågan: min Gud, varför har du övergivit mig? Och vi ägnade en del tid alltså åt att svara på frågan, svara på den negativt alltså. Vi tittade på vad som drev Jesus till korset, vad hans lidande var för någonting och vad, liksom, varför det behövde drabba honom på det här fruktansvärda sättet. Men i den här texten så får vi ett svar på samma fråga, fast vi får ett svar från en positiv vinkel istället. Jesus säger: ingen tar mitt liv, alltså ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. I fredag så sa vi att vi ser höjden av Jesu kärlek genom att titta på djupet i hans lidande. Men man kan också se höjden i hans kärlek genom att titta på hur fri den är, hur frivillig den är. Ju mer frivillig, ju mer fri och villig kärleken är, ju mer fri och villig din kärlek är till andra, alltså särskilt om den är kostsam, desto mer fantastisk är den. Jesus var inte tvingad att ge sitt eget liv till oss. Det var hans, förstå mig rätt, det var hans stora glädje att ge livet för oss. Det är glädjen som driver honom. Det är kärleken som driver honom. Det är rakt igenom en positiv drivkraft som får honom att lägga ner sitt liv. Fundera på orden: ingen tar mitt liv ifrån mig. Det är ganska förvånande om vi läser evangeliets berättelser. Tog inte Judas livet ifrån honom? De som soldaterna som tillfångatog honom i trädgården, tog inte de livet ifrån Jesus? Överste prästen, personerna som vittnade falskt mot honom, Pilatus eller Herodes, tog inte de livet ifrån Jesus? Soldaterna som spikade hans händer och hans fötter. Vad menar han egentligen när han säger: ingen tar mitt liv ifrån mig? Han menar att vid varje tillfälle då det såg ut som han var tvingad, så blev han inte alls tvingad. Varje gång han såg ut att vara trängd, så var han inte alls trängd. Varje steg till korset var hans eget val, hans eget beslut. Det var planerat på grund av hans kärlek till dig. Hans kärlek till dig är fullständigt fri, frivillig. Och varför är det då så viktigt att betona det här en påskdag? Varför säger Jesus så här? Jag tror du sett det redan. Alltså om det inte vore så, om Jesu död vore helt framtvingad, forcerad, om hans hjärta inte var helt och hållet inställt på det här, då skulle vi kunna ifrågasätta hans kärlek till oss. Men höjden av hans kärlek ser vi i hans egen frihet. Därför betonar han det. Därför betonar han det. Han var helt fri. Han gjorde det av egen vilja. Det spelar verkligen roll om kärleken är fri eller inte. Tänk dig själv. Någon gör någonting vackert mot dig. Någon ger dig en present och säger: här får du en present, men du får den bara för att min fru tvingade mig. Ja, du ser själv. Jesus säger: ingen tar det ifrån mig. Jag ger det av egen fri vilja. Ordagrant säger han: jag ger det ur mig själv. Inte ur några omständigheter, inte ur någon press. Jag ger det för att jag verkligen längtar efter att få göra det. Så Jesu uppståndelse är ett ekande rop till alla hans får. Jag gjorde det för att jag ville det av min kärlek till dig. Min drivkraft är bara positiv, rakt igenom. Jag var inte tvingad att göra det. Jag gjorde det för att visa att jag verkligen älskar dig. Så frågan nu är, hör du hans röst? Hör du till hans får, till hans flock? Följer du honom? Litar du på hans frälsande verk och hans löfte om evigt liv? I Johannes 10, det kapitel vi har läst, så säger Jesus lite senare i vers 27: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vänner, hör Jesu röst. Följ honom. Det är en trång port att gå igenom, tro inget annat. Men du har allt att vinna på det. Amen.